Ja, kära ni. Jonny, du sa liksom lite rätt ord här i början. När, jag vet inte om du brukar använda det uttrycket, men idag gjorde du det i varje fall. När du sa att du lägger det här i Guds händer, kvällen i Guds händer. För vi lever faktiskt i röriga tider, andligt sett. Det är inte bara de här terrordåden som har hört om idag. Det är ju liksom ett pågående krig som har pågått länge. Där även våldtäkter då ingår. I krig ingår ju alltid våldtäkter tyvärr. Och ja, Gud hjälp oss. Men i varje fall så då får man ju lite nöd för gruppen också. Över det här laget känner man ju er ganska bra. Inte på alla områden, men förmodligen lite mer än vad ni tror. Man berättar alltid mer om sig själv än vad man tror. Och då är det inte så att jag inte är orolig. Jag vet inte varför jag är så här, men det ska nog väl vara så då. Man måste känna liksom som en pappa eller någonting, jag vet inte hur det går för ungarna. Det är du, Barbara. Nu var det bara en liten dotter här. I varje fall. Men då bad jag lite extra under dag och under eftermiddagen. Och då fick jag en syn. Som ett svar på min bön. Och syftet från Gud var ju liksom att stilla min oro. För det händer ju saker i stan här. Vi håller på att släppa loss krafter i stan igen som Gud en gång har satt stopp på. Och då vet man inte hur det ska gå med det. Men det får Herren hjälpa oss med det också. Men då såg jag två händer komma ur skyn. Som var Guds händer, det tvivlar man ju inte på. Som kom ner då liksom så här över gruppen. Och så omslöt gruppen så här. Och till slut så höll han upp och så visade han bara. De är i mina händer. Och det var en så stor tröst. Och jag vill ge er det. Den tryggheten till er i denna stund. Alltså vi vilar i Herrens händer. Och han själv visade det idag. Så du behöver inte oroa så mycket. Om någon vill hoppa ur hans hand. Det är ju fritt att göra det. Men vem skulle vilja göra det? Vi har ingen annan plats som är trygg. Än hos Kristus. Och när Herren då gör så där. Jag vet att den här gruppen är ganska så speciell. För han sa också så här, Gud, att du oroar inte så mycket för att, eller sa. Jag vet inte hur man ska förklara det. Jag säger alltså att Gud säger, men man upplever ju. Man kanske ser någonting, man känner någonting, man får några ord. Alltså det sammanfogas ett budskap hos en på något vis. Så då sa han också att den här gruppen är så svår att hålla ihop. Det är sådana liksom... Alla är så original. Från den yngste till den äldste. Och det ska inte gå att kombinera ihop en sån här grupp egentligen rent psykologiskt sett. Men Gud sa det. Det går för att jag har bestämt mig så. Han sa Herren. Och då har han några syften med henne också. Så att ni som nu känner er annorlunda och konstig. Ja, men tacka bara Gud för det. Det är precis så Herren har tänkt det. Precis så har han tänkt det. Jag tänker om vi allihop skulle vara ett plagiat av varandra. Ja, vem ska vara mönsterbilden då? Ja, det kan man ju bråka starta världskrig om i så fall. Och sen ska alla vara likt det mönstret. Himmel, vad tråkigt det blir alltså. Men nu är vi unika var och en av oss. Alla har en specifik. Det hänger inte en dugg på vad ni kan eller inte kan. Det hänger liksom på vad Herren har tänkt för er var och en. Och plötsligt sker det. Så det är bra att vi får vara lite så här annorlunda. Påsken, vi är ju i stilla veckan, som det kallas. Stilla veckan, den inleds egentligen, om man ser gammal tillbaka. Så inleddes den egentligen för sådär 43-44 dagar sedan. Det är 40 dagars fasta, det var gammalt tradition tillbaka. Innan påskveckan. Men den biten, det tillhörde katolska från 1500-1600-talet. Men det är mycket av det här som lever kvar liksom i vår påsktradition. I varje fall, de har en tradition om det, och det är att skrämma bort demoner och häxor och sånt där. Från Kina, där fyrverkerierna kommer från, där är det så. Och det här har vi tog man över på medeltiden också. Just under stilla veckan, för då, ni vet hur det var med häxskräcken som var. Då var det ju så liksom att mot skärtorsdagen, då skulle ju häxorna åka till Blåkulla. Och för att störa dem på den resan så sköt man upp skott i luften och tände eldar här och där och gjorde en oroligt i luften. För de flög ju på kvastar eller vad de flög på, inte vet jag. Alltså det är gammal, det är inte sant, men folk trodde ju faktiskt så. Det har många innebörder. Så själva söndagen som har varit, det är vad som kallas palmsöndagen. Den är ju bibliskt förankrad. Vilken tros och skådning vi än har, så är det trots allt bibelförankrat palmsöndagen. Och det är det som inleder det vi kallar stilla veckan. Och stilla veckan, det är för att det är en faste vecka egentligen. Nu fastar inte vi i modern tid. Men i varje fall. Och den kallas palmsöndagen, för den dagen anses det då att Jesus red in i Jerusalem. Och man ropade: Hosianna, välsignad var det du som kommer i Herrens namn. Och så bredde man ut palmkvistar som man gör då när en kung kommer. Denna vår kung som red in på en åsna. För att visa att han inte var en världslig kung. Så det skedde på söndagen. Måndagen kallar man för blå måndagen. Om jag går tillbaka gammalt. Och det har också med en kyrkotradition att göra, förmodligen från det katolska. För då klädde man då kyrkorna i blått så mycket man kunde. För blått ansågs vara en stillsam, vilsam färg. Och då skulle kyrkorna vara klädd så. Tisdagen kallas för vita tisdagen. Idag kallas den fet tisdagen. Men det har också väldigt mycket med fastan att göra, för att de här dagarna innan, de som uttrycks i färger så här, de syftar egentligen tillbaka på, inte fastan utan fastlagen kallas det. Och fastlagen, det var dagarna innan man skulle fasta. Då gällde det att häva i sig så mycket som möjligt, så man liksom skulle klara av fastan sen då. Och därav har vi fettisdagarna en del av det. Det finns många andra traditioner inne. Sen börjar vi komma in på onsdagen, och den har jag ibland kallat för askonska, och det är helt fel. Det sker 40 dagar innan det är som den onsdag som egentligen inleder det som var fasta. Det kallas dymmelonsdagen. En dymmel. Och då kan man fundera på vad en dymmel är för någonting. Ja, en dymmel, det är en träkläpp. Och det har ni vet väl inte ens vad en kläpp är. Ja, du. Men du är ju... Ja, du har jag varit med länge, om jag säger så. Då vet du vad en dymmel är. Nej, förr i tiden hade vi kyrklockor. Och vi har inte hört några kyrklockor ringa här på många år. Men det gjordes väldigt regelbundet förr. På den tiden... Landet var mer kristet, så att säga. På lördagarna klockan 18 så var det ju helgmålsringningen i varenda kyrka. Då ringde man in helgen, och efter det skulle man inte arbeta. Och långfredagen, ända till 1969 i Sverige, var i Sveriges rikes lag till och med, var det förbjudet att ha restauranger och nöjes etablissemang öppet. Det skulle vara... Ja, tråkigt är inte syftet, men man skulle vara ett inför eftertanke, för vad sker på långfredagen egentligen? Ja, det är en av de största dagarna som finns i mänsklighetens historia. Så det var någon klok sak att, nej, då ska inte någonting sånt där vara öppet. Men dymmel onsdagen, ja, det är alltså en träkläpp. Det är för lite dymmel. Jag vet inte varför jag förklarar det. Jag tycker väl själv det är ganska kul. Men ni vet de med kyrklockorna som ringer så här. Det är ju stora åbäken som väger 10-20-tals ton som hänger där uppe. Och förr fanns det en klockare. Har ni väl hört det någon gång? Det finns ju liksom olika gårdar och gator som heter Klockargatan och Klockargården i såna här. Det är klockare som skötte det här. Kling klong och höll på. När det närmade sig den här tiden, då satt man in en dymmel. Och det var alltså en träkläpp. Alltså i den här klockan så hänger det en metallstång som slår. Och det hörs ju liksom milsvida bort. Så att man in en trä, så dämpar den ner tonen. Så då markerar man, nu är det liksom allvar. Nu är det mer allvar i fastan, nu är det mer allvar i helgen. Och de som inte gjorde det, de klädde in metalldymmeln i mjuka tyger. Också för att dämpa det hela. För klockringen skulle vara ändå. Men det var en helt annan ton. Och det var också för att få in i folks medvetande hur viktig helgen är. För det här är kristenhetens viktigaste och största helg. Det var onsdagen det. Sen har vi skärtorsdagen. Och det är det vi ska prata lite mer om idag. Men jag går igenom påsken lite som snabbast så här för att hålla kunskaperna vid liv. Skärtorsdagen, det är, alltså skära, det är ett annat ord för rena, helt enkelt. Det kommer ju samma ord. Och det är det frågan om. Det är en reningsdag. Jag ska läsa om det sen. Det blir också bibelförankrat. Så det är en dag då man som hade med rening att göra. Långfredagen, då korsfästes Jesus. Klockan 3, vid 9:e timmen, så korsfästes han då. Och sen dess var han nere i dödsriket. Och han var inte inaktiv, för på påskafton då, på lördagen, då tror vi att en tom kristen dag. Inte alls. Det är då Gud är som mest aktiv. Då är han nere i dödsriket. Han håller på att predika för andarna i deras fängelse. Och han besegrar döden och tar nycklarna till dödsriket. Sen återuppstår han då på påskdagen på söndagen. Det får vi fira den där. Och det är då man jublar i kyrkan då. Och sen då annan dagen. Det är den dag man firar. Eller firade, det håller på att plockas bort de här helgerna. Men man firade det då för att det var då som Jesus visade sig i livet igen. Efter att ha varit nere på sin vandring i dödsriket. Så det är påsken, det är stilla veckan i ett sammandrag. Och jag ska koncentrera mig på nu, det är skärtorsdagen. Vi har pratat ganska mycket om vad påskhelgen är. Att den syftar ju bakåt på när judarna vart befriad, när de blodbeströk dörrposterna så att dödsängen gick förbi dem och så vart de befriad från Egyptens slaveri. Det syftar framåt. För Jesus vet hela tiden om att han ska bli korsfäst. Och då är det han som är påskalammet. Det är hans blod som nu ska befria och rena. Och det är från synden nu då. Och det är exakt samma helg, alltså det skiljer kalendermässigt, kan det skilja liksom när judarna firar helgen och när vi kristna gör det kalendermässigt. Men principen är egentligen densamma. Om man bakar ihop lagen och nåden så ser man Jesus. Och då ser man liksom att deras helgfirande har syftat till Jesus hela tiden, och det är det vi håller på med. Så vi fick liksom en liten enklare väg än det judiska folket, kan jag säga. I varje fall. Då är det någonting som på skärtorsdagen. Det är också då som Herren instiftade nattvarden. Så det är en väldigt viktig dag. För det är det nya förbundet. Alltså tänk er, fram till dess hade lagen rått. Här instiftades det nya förbundet. På skärtorsdagen man firar då. Och så är det en annan sak som sker på skärtorsdagen som vi så sällan pratar om, men jag tänkte göra det nu. Och jag ska ta och läsa om det. För ni inte tror att jag fladdrar på själv. Och det står i Johannes evangeliet. Kapitel 13, och jag börjar från första versen. Det var strax före påskhögtiden. Och Jesus visste att stunden hade kommit då han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. Där satt jag ett utropstecken. Och när jag läser det här så anges det här i början Herrens drivkraft och syften med det hela. Sen när vi fortsätter läsa nu. De åt kvällsmål och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, den tanken att han skulle förråda honom. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sen hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom: "Herre, ska du tvätta mina fötter?" Jesus svarade: "Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det." Petrus sa: "Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter." Jesus svarade: "Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig." Simon Petrus sa: "Herre, inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud." Jesus svarade: "Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla." Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sade han att de inte alla var rena. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: "Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta. Till det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren är inte för mer än sin herre, och budbäraren inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det." Tidigare när man var inne på apostlagärningarna, då har jag varit ganska noggrann att ibland tala om att apostlagärningarna är inte normativ. Alltså den är inte normbildande för hur vi ska vara. Jesu undervisning däremot är normativ. Det är ju anger en norm på hur vi ska vara. Han är förebilden för henne. Det här sker alltså i samband med att han instiftar nattvarden. Det är sällan man pratar om det, att Jesus också under den kvällen. För vi tror liksom att det var en komprimerad halvtimme. Nej. När de åt sin kvällsmåltid, de hade ju liksom samkväm en hel kväll. De åt ju påskalammet, det var brödet, det var vinet. Och de förmodligen sov över där. De hade en samkvämskväll. Det var tradition då, även i den judiska traditionen, att då samlades familjen kring en sån här. Det var en speciell dag, alla skulle samlas och vara ihop. Och det var inte någonting man gjorde på en kvart. Det tog många fler timmar. Och ett av momenterna här, det är ju just det. Hur kan jag säga det då? Ja, Judas Iskariot avslöjades här. Längre fram i kapitlet ser vi liksom att Jesus har åt angående och gör det du ska. Och det skedde ju den kvällen när Jesus instiftade nattvarden. Det var också det som gjorde att det utlöstes det här, att han förrådde dem, gick till fariseerna, tempelvakterna kom och hämtade Jesus då. Så det skedde här. Och i den stunden, och innan nattvarden då var instiftad helt, så tvättade Herren sina lärjungars fötter. Jag vet inte, jag skulle nog kunna tvätta Jennys fötter, för hon är inte ett dugg kittrig. Om man kittlar henne får man kittla på andra ställen. Men liksom fötterna är hon inte någon känsla på. Men jag är det, så jag skulle knappast klara av det. Och jag vet inte hur lång tid det ska ta. Om vi skulle ha en samling här och så ska vi stå och tvätta fötterna på er som kommer. Ja, men ni flesta, ni skulle ju skämmas om ni har fotsvett eller någonting, så att ni liksom såg till att det var tvättat när ni kom. Så det vore ju meningslöst. Och dessutom har vi liksom inte så smutsiga fötter, så vi behöver ha den ordningen. Men de behövde ju det i den miljö och kultur de hade. Så de hade utvecklat en hedersbetygelse, kan man säga. Om jag bjöd hem någon till mitt hus, så ingick det för mig som värd att se till att de fick sina fötter tvättade. För det fanns inga bussar alltså på den tiden. Det fanns ingen buss som kallades åttan, som gick långa gatan eller korta gatan i Jerusalem eller någonting sina i bussen. Det fanns inget sånt då, utan de gick ju. Och då hade de sandaler, och det var öken och dammigt. Så det där Jesus säger så här: den som har badat, han är ju redan ren. Och det visar Jesus: ni är redan ren. Ni har ju badat. Jag tar emot Jesus. Vi har badat, vi är redan ren. Men man rör sig i denna värld och smutsar ner sig. Och därför så ska fötterna tvättas. Och då gör han det. För i det här tillfället, då var det Jesus som var värd för den här måltiden. Tidigare måltiden, då hade han alltså varit gäst. Men här var han värd. Och han gjorde sig till tjänaren. För att Herren i huset, han skulle inte tvätta några gästers fötter. Utan det var någon av hans tjänare som skulle göra det. För det var liksom en låg status gärning. Men det skulle bli gjort. Här gjorde Jesus det. Han visade hur viktigt det är att vara ödmjuk. Helt enkelt. Han visade hur viktigt det är att i Guds rike, där är det inte någon som är herre över någon annan. Ni kallar mig herre, ni kallar mig mästare. Och det är rätt, säger han. Men han visar ändå, så här ska ni vara. Ni ska inte vara herrar över varandra. Utan den som är stor bland er, han ska vara den andras tjänare. Kan man leva så får man väldigt mycket kraft ifrån himlen. För så vill Gud ha det. Vill man vara herre, då får man lita på sin egen kraft. Och då räcker man inte långt. I varje fall, det är en grej som han gjorde här. Och det hela är också väldigt kärleksbetonat. Jesus visste om att han skulle bli förrådd dagen efter. Eller korsfäst dagen efter. Förrådd under samma kväll. Han visste om att han skulle torteras för alla. Ändå gör han det här för sina lärjungar. Det är obegripligt egentligen, men han gör så. Vår Herre gör så. Han som idag kallar oss för vänner. Det är ju faktiskt vad han gör. Vi är hans vänner och vi är Guds barn. Så vi står på väldigt hög nivå egentligen sett ur Guds ögon sett. Men om vi börjar på att gradera varandra så, ja, då blir det fel. Vi måste anta en tjänare sist allt för att kunna tjäna Herren. Det är vad han har visat här. Det betyder inte att vi ska tvätta varandras fötter. Ska vi vara bokstavstroende, ja, då är det väl så vi gör då. Men vad då? Det finns folk som kan sätta fram en skål här med vatten och så tvingar jag Barbro att sätta sig ner så att få tvätta hennes fötter. Hon kanske tycker det är roligt, för det kan vara kul att någon pillar på med fötterna en stund. Fotmassage, det är ganska gott och skönt. Och går man till en fotterapeut emellanåt, det betalar man ju hundratals kronor för att någon håller på med fötterna ibland. Så det är kul. Men liksom, ja, varför gör jag det då? Är det för att jag vill vara bokstavstroende? Ja, då tjänar jag ingenting. Men om jag gör det för att jag vill ödmjuka mig. Och jag vågar visa det inför människor. Att jag har så mycket kärlek till min medmänniska. Så jag är beredd att sänka mig ner för att kunna tvätta deras fötter. För alltså, om du ska kunna hjälpa en person som har ett problem med en synd. Så kan du inte komma så här och säga: hörru du, titta på mig, jag är bra vet du. Sluta med det där. Då vänder man på klacken och går därifrån på en gång. Och med rätta. Nej, man gör inte det. Om Herren har den uppdraget, då har man en nöd i sig. Man vet att den här brodern eller systern lider av den här synden. Vi kan hjälpa. Ja, låt oss göra det då. Men man har rätt attityd. Man kommer inte i något överläge, utan man ska ner på samma nivå. Vet, om det kommer en hund som är aggressiv mot er, ställ er på knä då. Så lugnar han sig. Han vill ha ögonnivån på samma höjd. Så lugnar han sig. Om det inte är en sjuk hund. I varje fall. Så är det med oss människor också. Man hjälper inte någon genom att vara större än någon annan. Och det visar också Jesus här. Alltså, men hur ska vi tvätta fötterna? För nu säger ju Jesus det. Och när Jesus bygger upp sina normer, så är det nästan alltid förknippat med ett löfte. Och det är det här också. Saliga, säger han, de som gör det här. Okej, jag vill vara salig. Får vi hämta en hink vatten då? Det är så jag ska bli salig. Ja, men det har med reningen att göra. Om man ser liksom, han gjorde det i det sammanhanget. Hur ska vi överföra det till modern tid? Det är väl bara idiotiskt. Antar att jag skulle åka hem till Jonas och tvätta hans bil för att Jonas hade feber och behövde lite hjälp. Men då hade jag när varit tvätta bilen dagen innan. Ja, då är det ingen hjälp. Så funderar man på vad håller jag på med då? Nej, men det har med rening att göra. Så vad är det vi gör när vi tillhör Jesus? Ja, vi har bekänt vårt behov av hans gärning. Vi har bekänt att vi är syndare. Vi klarar inte detta utan en försoning som vi kan få. För när vi är ärliga så vet vi hur det ser ut inom oss. Vi vet vilka tankar vi tänker ibland. Om man har gått med Gud länge så går man att fundera på vad det var det värsta. Har jag kvar de här tankarna fortfarande, så man aldrig slippa dem. Alltså det kan bo saker som inte är rent hos oss. Och då kan man få bli renad. Genom försoningen. Det är vad vi har tagit emot. Annars tillhör vi inte Jesus. Jesus säger det. Du kan inte tillhöra mig om inte jag får göra detta för dig. Det vill säga rena dig från din synd. Nåväl, nu ska vi göra det här mot våra medmänniskor. Så vad innebär det då? Jag kan ju inte gå och bekänna någon synd för min medmänniskas räkning. Nej, men jag kan förlåta dem som har gjort mig illa. Då gör jag den processen från mitt håll. För sitter jag fast i en synd så är det bundet. Då är det någonting som är bundet. Och det kan lika gärna vara bundet hos mig som har blivit drabbad av den människans ondska. Någon kan ha gjort mig väldigt illa någon gång. Okej, nu säger jag att jag tjänar Kristus. Då säger Jesus så här, gå då och tvätta hennes eller hans fötter. Nej, säger jag, det vill jag inte. De har gjort mig så illa i mitt liv så det är aldrig i livet. Nej, säger Gud. Värst vad du är oförsonlig. Har inte du fått allt förlåtet själv? Säger bara Herren. Jo, det har jag. Och varför ska inte den personen kunna få det från dig? Ja, det är för att jag är människa eller någonting. Det är gudomligt att förlåta, men jag är bara människa. Jag vet inte hur man ska förklara bort det. Men Herren är stenhård inne. Förlåt om du vill vara kvar hos mig. Förlåt dem som har gjort dig illa. Du är själv en syndare. Om du inte förlåter andras synd, hur tror du att du ska bli förlåten för din synd? Det ingår i det här kittet. Och när jag förlåter en människa så släpper en bundenhet. För det kan vara så att min oförsonlighet är det som håller en människa bunden i sin synd. Jag kan ha drabbats mycket. Jag kan ha liksom fått någon vinstsyfte när jag ser på den här personen. Jag vill ha ett överläge. Jag vill ha en hållhake. Jag vill ha, det kan finnas väldigt mycket. Det var bra att den där personen gjorde mig så illa en gång. För då har jag någonting att komma med. Stryk allt det. Om du vill ha med Gud att göra. Släpp människan fri. Och det gör du genom att förlåta. För det här med band människor emellan. Jag menar ni som har barn och är föräldrar. Det är klart att ni märker att det finns band mellan barnen och er. Vi ser dem inte. Men det är som gummiband. De finns där. Och de håller ihop, ja, så länge de ska göra det. Ibland ska de släppa också. Och då är det bra om man gör det frivilligt. Vet, om någon vill bort från någon annan. Ja, men det är ett gummiband. Men de bönder släpper. Ja, men det kan sprätta väg och fräsa väg väldigt snabbt, hårt det. Så det är bäst att se att man klipper från sitt eget håll. Och då flyger det åt det hållet. Och det gör man liksom med försoningen. Och den här smällen som kommer mot den andra personen. Nej, men alltså, då märker de att man, oj. Och så upptäcker de. Ja, men nu. Nej, men Gud, jag gjorde ju fel, säger de helt plötsligt. Och så förstår de det här med Gud. Alltså, väldigt ofta är det jag, är det någonting som bor i mig som håller min medmänniska bunden i sin synd. Vi brukar inte alls tänka så alla gånger. Utan vi har allt för många gånger nytta av att oja oss och hävda oss på andras misslyckanden, olyckor och synder. Det är inte någonting som Herren tycker om. Han gjorde aldrig så själv. Och hur ska vi tro att kärleken gör så? Nej, det ska vi inte nedlåta oss till. Nej, men vi tvättar istället varandras fötter. Och det gör vi genom att förlåta de som har gjort en illa. Och sen kan det ju vara också så här att det är ju möjligt att någon människa tycker illa om mig. Som man aldrig ens har träffat. Hur nu det går till. Ja, fördomar, förutfattade meningar och annan ondska som Herren säger att gör kvitt alla förutfattade meningar och annan ondska, säger han. Man låter inte människan vara fri. Gud har skapat en människa till det hon är. Och det kan vi gott och väl godkänna. Eller ska vi underkänna vår Herre och Gud, skaparen? Han är ju nöjd med sitt verk. Inte vilja gå och underkänna det. Sen kan det ju finnas saker som en människa måste få bli löst ifrån. Alltså det här med synd och så. Det är en helt annan sak. Men människan i sig är skapad av Gud och godkänd av Gud. Och vem är då jag och ser ner på en människa? Då är det något fel här uppe. Då får jag gå till Gud själv och börja där. Jesus, han tog och tvättade lärjungarnas fötter. Och han sa att det var vad han måste få göra för att de skulle få vara kvar hos honom. Han måste få göra det. Om vi då gör detsamma, det vill säga vi tar emot det här som Petrus gjorde. Reningen. Och den har vi ju om några dagar. När Jesus har korsfäst, då är det fullbordat. Eller nu gjordes det för tusentals år sedan, men jag håller mig inom den här veckan nu. Då är det ju där. Han är ju påskalammet. Han är ju blodet. Han är ju den kropp som blev offrad för våra synders skull. Så det är redan gjort. Och det där ska vi ta emot. Och jag menar, synden kan vara så avgrundsdjup och så mörk. Det spelar ingen som helst roll för Gud. Det är bara du själv som tycker så. Det är bara någon människas moraluppfattning som kan ha tvingat dig att trycka ner dig själv. Någon människa i din omgivning kan hålla dig bunden. Om du istället får möta en människa som har med Kristus att göra, så kommer det där att lösa sig. För där kommer försoningen att verka. Enkelt. Jag skrattar. Vi skrattar allihop, för vi har nog prövat på det där, vad svårt det är ibland. Nu vet inte jag, men jag har väl någon människa ibland som jag jättelätt blir irriterad på. Minsta lilla, jag har hört av det, så blir jag bara irriterad. Det stämmer in i mina förutfattade meningar som jag har burit med ett antal år om den människan. Så man bara lagrar på hög. Men hur ska jag kunna inbilda mig att jag gör något gott ifrån Gud? Det är klart jag kan ha varit rätt i sak om jag gör någon analys över människans beteende där då. Men det är någon kärlek i mig. Det behövs väl inte att jag ska omkring och göra en analys över någon människa. De behöver få komma till Gud och få bli löst från synden och få bli frälst och komma upp i himmelriket och kunna le mot mig också en dag om jag kommer dit. Det är kul. Och min värsta fiende står där med en tårta när man kommer. Välkommen du också. Vi kommer vi liksom att få möta en dag. De som vi såg ner mest på kommer förmodligen att vara kungar över oss. Det var Herren har sagt också. Den minsta av er ska bli störst i hans rike. Så de som ligger i rännstenen, behandla dem väl. Det tjänar ni på evigheten. För evigheten är de era kungar. Troligen. Ett antal av dem i varje fall. Så det här med att se ner på människor, det är detsamma som att man ser ner på Gud. Det är ingenting vi sysslar med, vi som är kristna. Och det visar Jesus med all tydlighet här också. Så det säger han under den tiden när han instiftar nattvarden, som vi går över till nu. Det är samma skeende det sker. Så det här var alltså en vanlig traditionell måltid, påsk. Påskalammet, de hade det osyrade brödet och de hade vinet undrakt. Det var ingredienserna ungefär som alla judiska familjer hade, och även de här. Påskalammet åt de ju. Men det var till och med så att själva offerlammet själv åt ju påskalammet. Han krånglade till det här tycker man, men när man inser liksom att han är påskalammet, så ser man vad det handlar om. Det är om att tvätta varandras fötter. Den första nattvarden som Jesus instiftade, då tar jag det ur Lukas då, 22 kapitlet, 14-20 versen. När stunden var inne lade han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Ty jag säger att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: ta detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte ska dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade, bröt det och gav åt dem och sade: detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Nu gör vi väl så här som vi brukar göra. Ni kan be till Gud, för att det här är en stund av rening. Och det finns ingen av er som inte behöver rening. Vi kan ta varandra i hand allihop. Alltid finns det några tankar eller gärningar som vi behöver lyfta upp inför Gud. Och vi behöver inte tala om det för varandra. Är det väldigt allvarligt kan man göra det. Men det är inför Gud man bekänner, för det är Gud man syndar emot. Så be till Gud, och har ni någonting som ni vill lyfta upp, gör det då. Och be han om förlåtelse.